Har ni sångboken med? Jag tycker att vi tillsammans skulle läsa en bibeltext. För det står mycket mer än sånger i den här, segertoner. Och jag hade tänkt läsa ur Bibeln, psalmen 40. Men nu när jag såg att den finns ju med i sångboken, så tycker jag att vi kan slå upp den och så kan vi läsa den tillsammans. Eller hur? Psalmen 40 är det, men vi läser den. Och du hittar den längst bak i de sista bladen, står det några bibeltexter. Och där är de numrerade, och det här är nummer 9. Nummer 9. Och nu är ju det här en tidigare bibelöversättning, 1917 års kyrkobibel. Men jag tror att vi ändå förstår språket rätt bra. I Bibeln är det alltså psalmen 40. Ska vi stå upp och så läser vi detta nu tillsammans. Har du inte Bibeln eller sångboken, så kan du ju bara blunda och lyssna till de här orden. Och vi läser i Herren Jesu Kristi namn. Stadigt hoppades jag på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skall många se och bli häpna och skall förtrösta på Herren. Säll är den man som sätter sin förtröstan till Herren och inte vänder sig till dem som är stolta och viker av i lögn. Stora är det under du har gjort, Herre min Gud, och det tankar du har tänkt för oss, dig är ingenting likt. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men det går inte att räkna. Till slaktoffer och spisoffer har du inte behag. Öppna öron har du givit mig. Brännoffer och syndoffer begärde du inte. Därför säger jag, se, jag kommer. I bokrullen är skrivet vad jag ska göra. Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta. Jag bådar glädje. Jag förkunnar din rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta. Om din trohet och din frälsning talar jag. Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet för den stora församlingen. Du, Herre, skall inte tillsluta din barmhärtighet för mig. Din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig. Amen. Så tackar vi dig, Gud, för att de här orden är sanna om dig. Och tack att de ska få bli sanna för oss var och en personligt idag. Tack att du inte tillsluter din barmhärtighet, utan din nåd och din trofasthet bevarar, beskyddar och verkar genom den helige ande också in i våra liv. Och också i den här gudstjänsten, vi tackar dig för en öppen himmel i Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Berättelsen om trädet i vingården, fikonträdet i vingården, som vi hörde läsas här i början av Rosalina och Nabil, är ju en oerhörd berättelse egentligen. Fylld av allvar och blixtrande ord. Hugg av den. Hugg bort den. Ord som låter just så där blixtrande. Dömande. Allt är färdigt och det är slut. Slut med trädet som inte motsvarade sin ägares förväntan. Så är den där texten. Men den är inte bara så där blixtrande, hård och kall. utan den är, tycker jag, främst fylld av något annat, nämligen förebedjarens insats. Trädgårdsmästaren, vingårdsmannen, han som hade skött om vingården, som ber och vädjar, låt det få stå kvar ett år till. Och varje gång jag läser Lukas 13 så är det faktiskt de orden som lyfts fram och lyser i texten. Orden om en ny möjlighet, en ny start på något sätt. Vi har redan sagt varandra att det här är åtminstone i den här församlingen den första gudstjänsten på ett nytt år. Vi avslutar den med nyårsbön och nyårsvaka här, men det här är första årets gudstjänst. Kan hända att du liksom jag är med om såna här upplevelser vid varje årsskifte. Det är i alla fall min erfarenhet. Det är inte bara ett nytt datum som läggs till och vi ska träna på ett nytt årtal när vi skriver, utan för något, på något förunderligt sätt så är det som att vända blad också i livet. Är jag ensam om att tycka så? Nej, en annan tycker att det är så. Det är klart att så mycket är väl inte annorlunda. Visst, det är ju så före jul och de här helgerna att liksom allt ska ske till dess. Och om det inte hinner ske före jul så är det nästan som om det kunde låta bli att ske. Ja, alltså allt ska hinnas till dess. Och så är vi med om det samma märkvärdiga fenomen. När helgerna är över så lunkar det på som om det vore alla vanliga vardagar. Och det känns som om inte så mycket har förändrats. Känner igen den känslan också? Ja, det var fler som kände igen den känslan. Men så är det. Det är naturligtvis så livet är. Det bestämdes någon gång att det här skulle vara årsskiftet. Men låt oss få använda den här känslan av nystart. Att vända blad och se hur någonting oskrivet ligger framför. Låt oss använda det på ett positivt sätt. Och se det då som en ny utgångspunkt för någonting som vi ändå vill uppleva som förändring och förvandling. Det är en spännande berättelse, den här liknelsen som Jesus ger de som lyssnar till honom. Fikonträdet som hade fått sin plats i vingården, ett mycket märkligt hantering av ett fikonträd, det tycker nog alla. Och tyckte nog alla då som kände till hur man hanterade det här med fikonträd och vingårdar. I vingården stod ju ädelträden. Fikonträden kunde finnas vid vägkanten. Kunde finnas på mindre kultiverad mark. Och inte ta upp den kultiverade, beredda och preparerade jorden. Och jordmånen som vinträden krävde. Utan fikonträdet var ett mer härdat träd som kunde stå lite på annan, mindre värdefull mark. Det är nog den erfarenhet jag har läst mig till i alla fall. Jag är ju en dålig praktiker på det här området, ska erkännas. Jag har inte ens haft en kolonilott. Jo, vi fick låna en sommar, men det var en förskräcklig sommar. Så att det jag kan om fikonträd och vingårdar, det är sånt som jag har läst mig till. Men så har jag läst mig till. Att fikonträdet, det krävde inte riktigt samma jordmån som vingården krävde för att den skulle ge skörd. Så att nog är det en märklig liknelse. Och att det också är så att det här fikonträdet inte bär frukt trots att det finns och fick så goda förutsättningar, så är det helt uppenbart att ägaren är missnöjd med trädet som inte bar frukt. Det sägs inte så mycket om fikonträdets växt. Man kan ju tänka sig att det ändå mådde rätt bra i denna feta mylla som var så väl beredd. Näring tog den upp och den växte och blev ymnigare och ymnigare med åren, kan jag tro. Underligt vore det väl om inte det här fikonträdet ansåg att det var ett alldeles märkvärdigt träd som det utgjorde. Eller hur tänker du? Jag menar, här står det och blickar ut över omgivningen, detta fikonträd, och så ser den på alla sina systrar och bröder och kusiner och vad det nu är för någonting som finns där ute vid vägkanten. Men här står jag. Alltså, jag har inte svårt för att tänka mig att om träd kunde prata, så skulle det ha kunnat tala om vilket betydelsefullt träd det ändå var. Följde tidens växlingar förmodligen. Allt det här med årstiderna som ju också märks i den där trakten där det här utspelade sig. Kan jag tänka mig att trädet följde den normala rytmen, där det blev både grönare och grannare och såg ut att må bra. Och så var det andra tider under året då det hämtade igen sig för att kunna skjuta nya skott och förväntades ge blomning och frukt. Men av någon underlig anledning så använde det här trädet allt det kunde ta vara på ur jorden, allt det fick ifrån himlen av regn och solsken, det använde det bara för sin egen skull. Om det nu är sant att det växte och blev större och ståtligare än alla de där kusinerna ute vid vägkanten. Och naturligtvis, hur tänkte det om de små vingårdsplantorna? Alla som har sett en vingård vet hur rätt ynkligt det ser ut under vissa tider när vinstammarna ska bindas upp och tuktas. Det ser inte särskilt märkvärdigt ut. Och mitt i allt detta så står ändå detta mäktiga träd planterat. Det jag vet om träd är som sagt var inte mer än det jag läst och kunnat iaktta. Men det vet jag, att det träd, oaktat vad det är för art, måste ständigt förnyas för att överleva. Det träd som inte, när säsong är inne, upplever hur saven stiger och mättar och ger det som trädet behöver för att både grönska och växa. Det trädet, det förtorkar och det dör. Om vi för ett ögonblick tänker oss att det här trädet är en bild på mitt liv. Att trädet skulle vara en bild på en människas liv är ju inte så särskilt långsökt. Vi kan känna igen vissa drag, och kanske redan någon har gjort en parallell till sitt eget liv när jag talar om fikonträdet. Man skulle också kunna säga att trädet är en bild på församlingen, på kyrkan. Hela den kristna kyrkan i hela världen. Man skulle kunna säga att det är en bild på den lokala församlingen, pingstförsamlingen i Södertälje. Jag tror att man kan använda den här bilden och den här liknelsen i alla de här tre avseendena. Mitt eget liv, kyrkan och församlingen. Och då kan man ju försöka tänka sig in i, vad är det egentligen som gör att vi lever, att vi kan tillväxa och att vi kan i bästa fall bära frukt? Jo, det är att vi förblir, likt trädet förblir, levande och i förbindelse med den näringsrika jordmånen. Att den är öppen för att ta emot av det som himmelens dagg, regn och solsken ger. Allt det där som är nödvändigt för att trädet ska kunna förnyas. Så är det ju med vårt eget liv. Så är det med vår kropp. Den del av vår kropp som inte står i förbindelse med livets ström, vår blodström, eller det som impulser som kommer ifrån vår hjärna. Vi vet ju vad som händer med en sån kroppsdel. Det blir död och amputation så småningom, om det nu är delar som går att avvara. Och är det riktigt livsviktiga organ som blir utan blodströmmen, livsströmmen, impulsen ifrån hjärnan, så vet vi ju att hela kroppen dör. Det är väl ingen krånglig bild. Förstår ni den? Det är viktigt att varje lem i kroppen står i förbindelse med, låt oss kalla det, livet, för att vi ska leva. Precis lika viktigt som varje gren i trädet står i förbindelse med stammen och med den näringsrika saven, eller det som kommer uppifrån, för att kunna förbli i tjänst. Sen vet vi, och det vet vi inte minst av Jesu egna berättelser, att det händer att till och med vinträden där nere måste ansas och tuktas. Och då skärs en del av, sånt som är torrt och sånt som inte har förnyats och inte kan förnyas. Det skärs bort och så kastas det på elden. Och det är ju en bild som Jesus själv använder när han talar om den här typen av frågor. Att det är så att det sker en tid av ansning, då det som inte är förnyelsebart skärs bort. Om förnyelse är en naturlig process som oupphörligt och kontinuerligt pågår, så händer det att vi då och då måste vara med om de där smärtsamma processerna då saker och ting skärs bort. Man skulle kunna kalla det för reformationer. Så har vi varit med om det i vår egen kropp säkert, en och annan av oss. Sånt som inte funkar, det tas bort. Ja, se frågande ut ni, men så är det. Jag har varit med om det. Det finns delar i min kropp som inte har funkat bra. De har tagit bort och så har fungerat bra ändå. Så är det med kyrkan i historisk tid, om vi tittar på hur kyrkan under 2000 år har tjänat så som trädet i Guds stora vingård som är hans värld. Där har kyrkan ibland varit grönskande, storståtlig och mäktig. Bilden av den stora trädkronan där i vingården skulle kunna användas som kyrkan under många tider. Men det har hänt, det vet vi, och kyrkans historia lär oss att det skedde perioder då inte förnyelsen hade fungerat kontinuerligt, utan man hade bara ägnat sig åt sig själv. Ungefär som jag fantiserar att det här fikonträdet i vingården hade gjort. Det hade inte stått där och inte växt, utan det hade vuxit och blivit stort och mäktigt och skuggade vida omkring och kunde se ut över omgivningarna. Men den hade inte burit någon frukt. Och så har det hänt i kyrkans historia att det har trätt upp män eller kvinnor som har upplevt Guds kallelse och pekat på saker och ting som måste bort. Och då har vi lärt oss att de tiderna kallar vi för reformationer. Det är smärtsamma perioder då det gör ont. Men dock nödvändiga. Det sker i en lokal församlingshistoria också. Det är inte bara den stora världsvida kyrkan i mening av, och så skulle vi kunna nämna då olika kyrkofamiljer och tänka oss att det är dem som predikanten idag avser. Utan vi som har varit med ett tag vet att det har varit perioder i en lokal församlingshistoria då inte förnyelsen har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Och den förnyelsen är inte alltid parallell med betydelsen i meningen av uppmärksamhet, storståtlighet och inflytande. Det är inte alltid en parallellism. För trädet kan vara stort och kronan yvig, men ingen frukt. Kyrkan, församlingen, kan vara välkänd, kan vara betydelsefull på ett eller annat sätt. Och det kan vara mycket gott i det. Det ska inte förnekas. Jag tillhör dem som tackar Gud för den svenska statskyrkan. Den är ju en historia blott. Och en del av er kanske satt där och tänkte nu att han tänker nog på statskyrkan förstås. Den var ju statskyrka, alltså statens kyrka, fram till för 10 år sedan, då den också blev en fri kyrka. Men visst har vi anledning att tacka Gud för att vi under århundraden i det här landet har haft en kyrka som har sipprat evangelium i alla kommuner och byar och samhällen och städer. Eller hur? Fantastiskt. Det ska vi tacka Gud för. Och vem av oss känner inte stor ödmjukhet inför den uppdraget som Svenska kyrkan fortfarande har på många olika håll i vårt land, där den klassiska frikyrkan inte längre finns kvar. För detta är ett faktum som vi som lever i storstadsmiljön och inte minst i Mälardalsprovinsen inte alltid tänker på, att det sker en sekularisering runt om i bygder där kapell och kyrkor och församlingar försvinner. Vad beror det här på? Vad beror det på, tror ni? Är det möjligen att förnyelsen inte har fått fungera? Förnyelsen, det lär oss evangeliet och inte minst apostlarnas brev, att förnyelsen är viktig i den kristna församlingen. Lika viktig som förnyelsen är för ett träd i vingården, så är förnyelsen för den kristna församlingen och för den kristna människan en absolut nödvändighet. Och då tänker inte jag och inte heller Bibeln på förnyelse i känslan i första hand. Att man får såna här saliga upplevelser och härliga andliga kickar. Det är ju så underbart att få. Och underligt vore väl om inte vår känsla berördes utav någonting som har med Gud att göra och himlen att göra. Det vore väl underligt. Tänk att uppleva det vi läste här i salmen 40. Det är klart att det har med känsla att göra. Och ändå så är det inte där som rodret, varken i en människas liv eller i en församlings liv, finns. Utan rodret finns i viljan, förståndet och kunskapen. Och det är därför som inte minst aposteln Paulus gång på gång uppmanar och utmanar församlingarna till att förnyas i förståndet. Har ni läst det? Efesierbrevet 3. Eller i Kolosserbrevet 3, där han uppmanar till förnyelse i kunskap. Alltså, inte bara känsla. Att det är härligt och saligt och ett bra möte och härliga sånger. Allt det där är som sagt vad sånt vi får på köpet. Utan om förnyelsen verkligen ska kunna bli det som förnyelsen är ämnad att vara, så att de smärtsamma reformationerna till och med skulle kunna undvikas, då är det viktigt i det enskilda människans liv liksom i församlingens liv att man förnyas i förstånd, kunskap och i en överlåten vilja. Vad var det vi läste här i salmen 40? Profetord om Jesus. Att Jesu verk kunde förverkligas enligt faderns vilja och enligt profeters uttalande. Det var det att han sa: se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet: jag kommer för att göra din vilja, o Gud. Och så här läste vi i salmen att det var örat och det var ögat som var viktigt Och det var min mun där jag lovsäger Herren som är viktig för att samspelet mellan den Gud som inte tillsluter sin trofasthet, som inte glömmer sin nåd och barmhärtighet, och människan, församlingen här, då behöver det här samspelet uppstå. Läser Levi Petrus då och då, vi sjöng en av hans sånger alldeles nyss. Hänryckningens tid, en av hans 5 biografier, alltså han skrev böcker, 5 böcker om sitt liv. Hänryckningens tid rekommenderar jag läsningen av. Han skriver rätt intressant där om hur församlingen i den kyrka där han då arbetade, Philadelphia kyrkan i Stockholm, ständigt var angelägen om att leva i förnyelsen i tanken. Kanske du har hört det citeras förut. När arkitekten som ritade den stora Philadelphia kyrkan kommer till Levi Petrus och styrelsen och presenterar den nya ritningen som var alldeles unik. Och då säger Levi Petrus, det är tur att du inte kommer till ett folk som är konservativa och sitter fast. För hade du gjort det skulle du aldrig ha vågat presentera en sån dramatisk byggnad som du nu presenterar. En församling som inte är konservativ och inte sitter fast. När man skulle ändra stadgarna i Philadelphia församlingen i Stockholm 1946, och det var en mycket dramatisk förändring, för det gällde faktiskt ledarskapets roll. Och då säger Levi Petrus så här, att det är rätt märkvärdigt att vi, så gamla som vi är, för vi är ju faktiskt 35 år, och det är inte vanligt, säger han när man har klubbat beslutet om de nya stadgarna, det är inte vanligt att så gamla församlingar är villig att ändra sig. De var 35 år då. Hur gammal är Pingstkyrkan här i Södertälje? Den är 89 år om jag minns rätt. Fyller 90 år 2011. Visst stämmer det? Ja. Du vet. Bra. Alltså jag säger ju inte det här jag nu säger därför att jag vet så hemskt mycket om Pingstförsamlingen i Södertälje. Jag har ju varit borta i så många år från den. Och jag säger inte därför att jag vet så mycket om den kristna kyrkan i Södertälje. Och att jag nu så att säga siktar in mig på ett eller annat som skulle behöva förändras, förnyas. Men jag säger det bara därför att jag har upplevt det här utifrån texten om vikten av förnyelse. Vikten av att ständigt leva i denna kontinuerliga livsström som gör att sådant som har varit användbart men nu ska bort. Har du sett ett träd någon gång på våren när det spricker ut, då händer det att en del gamla saker från förra säsongen hänger kvar. Ni har sett det. Och så när det nya livet spränger fram så lossnar det där gamla. Och det är inte därför att det inte var bra då när det var användbart. Men nu behövs inte just det, utan nu ska det nya fram. Kontinuerlig förnyelse. Om inte det sker så stannar trädet i växten, och det allra ödesdigraste är att man inte bär frukt. I den här kapitlet i Lukas 13 så finns det i slutet en mycket dramatisk berättelse som Jesus ger oss när han talar om Jerusalems tempel. När han gråter över Jerusalem som inte hade tagit emot honom. Då står det att han gråter och så säger han så här: nu får ni ta hand om ert hus. Och Matteus, när han berättar det här, så kommer han ihåg att Jesus säger så här: då, nu får ni ta hand om ert övergivna hus. Vilket hus var det? Det var templet. 18 år tidigare ungefär, 18 år tidigare, hade Jesus funnits i det huset, i det templet. Och minns ni vad han sa till Maria och Josef som kom för att söka honom? Visste ni inte, säger Jesus, att jag bör vara i min faders hus? Vad var det som hade skett på 18-19 år som gör att faderns hus nu är ett övergivet hus? Är det samma effekt som för fikonträdet i vingården? Att det bara hade växt, bara hade grönskat och blivit storståtligt, men hade inte fullgjort sitt uppdrag. Hörrni, på årets första gudstjänst så är det en allvarsord av mig då, som lite tillfällig predikant till den här församlingen. Och nu är det ju vi som är församlingen, vi som är här. Och vi behöver inte tänka på några andra än vi som är samlade. Ja, vi kan tänka på dem i förbön. Men vi behöver inte sända det här budskapet till någon annan. Utan vi tar det till vårt eget hjärta och säger: Herre, låt mig få del av det som du redan för 3000 år sedan sa i den gamla salmen. Och där salmisten hade fått uppleva detta fantastiska, hur han lyftes ur meningslösheten, ur mörkret och sattes på den fasta klippan. Hur han fick uppleva att hans rop nåddes utav ett svar och en hand som lyfte och som bar. Av honom som inte tillsluter sin trofasthet. Lovad vara Herren. Så kom ägaren där i den här berättelsen och säger: hugg bort det. Men så, Gud vare lov, så fanns det en förebedjare i det här sammanhanget. En förebedjare, trädgårdsmästaren, som kommer och ber. Och vädjar om att det skulle få stå kvar ett år till. Hörrni, vem av oss skulle kunna våga möta ett nytt år? Nya dagar, om inte det vore så att det finns en som ber för oss. Som är vår store överste präst och som ber. Nu kan de här bilderna se lite märkvärdiga ut. Är ägaren Gud som är hård och skarp som en yxas ägg? Och är Jesus vingårdsmannen som är snäll och god och barmhärtig? Ja, i en mening kan man säga att det ser ut så. Men för den som har läst texterna riktigt uppmärksamt och vet vad den kristna kyrkan bekänner, vet att Gud och sonen är en och densamme. Fader, son och helig ande. Det är inte tre olika personer enbart, som om de var inbördes batalj om hur tillvägagångssättet ska vara. Nej, när vi ser ägaren och förebedjaren, trädgårdsmästaren här, så är det faktiskt en sann bild på Gud. När han upplyser mitt hjärta om vad jag behöver, så kan det vara smärtsamt. När han använder yxans ägg eller knivens ägg för att tukta livet och mitt livsträd eller kyrkans, församlingens träd, då gör han det därför att han vet hur han ska förbinda. Han vet hur han ska skänka nåd. Och så står han där, trädgårdsmästaren, kvar vid trädet när ägaren gick. Så stod han kvar hos trädet. Han bara inte bad, utan han gräver och han gödslar och han sköter om trädet så att det till nästa år ska bära god frukt. Ska vi be tillsammans? Så är vi inför den Herre som vi läste om i början av min predikan. Stadigt hoppades jag på Herren. Han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skall många se och bli häpna och skall förtrösta på Herren. Och när vi ber så skulle jag önska att vi också vore villiga att lämna det som den heliga ande har pekat på i mitt liv. Lämna ut det och låta vingårdsmannen skära bort det som är nödvändigt. Och jag ska inte exemplifiera det, för det kan bara du själv veta. Därför att det är anden som lyser. Och som församling och som kyrka i Södertälje må vi vara lika ödmjuka och säga: Herre, vad är det som behöver förändras, förnyas, skäras bort, läggas till för att vi ska bli trädet i Södertälje med god frukt för denna värld och denna stad? Herre, tack att du känner oss. Du vet vad vi behöver och du vet våra tankar just nu. Känner våra böner och du vet, Herre, vad vi behöver bättre än vad vi själva kan formulera. Tack för den heliga ande, kraftens och kärlekens och nådens ande. Och tack för påminnelsen om att din trofasthet och din nåd är verklig och sann idag. Välsigna ditt folk i Södertälje. Oss som är här i gudstjänsten. Allt ditt folk i den här stan. Låt oss få uppleva hur vi får vara till nytta och till välsignelse för en värld som är förlorad. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.